Du tittar på eleverna framför dig som står i den långa, ringlande kön som leder fram till toaletterna. Du befinner dig på skolans tredje våning. Du inser att omöjligt kommer hinna fram i tid innan nästa lektion sätter igång. Du ligger redan illa till sedan förra gången du kom för sent. Efter en snabb övervägning bestämmer du dig. Du börjar springa mot trapporna som leder ner mot toaletterna i den gamla delen av skolan. De brukar oftast vara helt tomma. Dels på grund av att de varken blivit renoverade eller städade på vad som såg ut som flera år. Och dels på grund av alla de spökhistorier som de yngre eleverna på skolan skrämde upp varandra med. Det sades bo ett spöke i ett av toalettbåsen. Du rycker upp dörren till badrummet och precis som du har misstänkt är det helt tomt. Du går till båset längst bort och låser dörren. När du sträcker dig efter toalettpappret inser du att det inte finns något kvar. Plötsligt viskar en röst som tycks komma från precis utanför båset. Vill du ha rött eller blått papper? Chockad funderar du kort och ger sedan ditt svar. Genast förstår du att du har begått ett enormt misstag. Du känner en olidlig smärta och ser hur båset runt dig färgas rött. Samtidigt som du tar ditt sista andetag.
Jag heter Miriam.
Och jag heter Malin.
Välkomna till Folktropodden.
Hej och välkomna tillbaka till Folktropodden. Det här är då avsnitt 4.
Och det som har varit så roligt under den här veckan det är att vi har fått jättemånga flera lyssnare. Och vi har även fått flera mejl med tips på varelser som ni vill att vi tar upp. Så det håller vi på att utreda, höll jag på att säga. Det håller vi på att forska på, det ska man säga. Vi håller på att...
Ja, se vad vi kan få in de här figurerna.
Jätteroligt med tips, så det får ni jättegärna fortsätta med.
Och vi nås nog lättast via Instagram och Facebook, tror jag. Vi kollar ju mejlen, men Instagram och Facebook, då kommer det ju liksom upp direkt.
Precis, och det är Folktropodden på båda ställena.
Ja.
Vad har vi haft för oss sen sist då? Vi har väl faktiskt mest gjort efterforskningar till podden. Det har blivit mycket podd.
Mycket jobb, mycket podd.
Vi har ju till och med gjort en beställning för att ladda upp lite inför poddandet.
Just det. Vi har beställt storpack nudlar, storpack proteinbar, storpack energidryck. Vad var det mer? Lite sånt.
Ja, lite chips.
Ja.
Slinker alltid ner. Så nu är vi redo för att köra långkörare och sitta och spela in avsnitt. I dagens avsnitt så ska vi förflytta oss till Japan.
Och där finns det så sjukligt mycket folktro och varelser. Så vi kommer bara börja skrapa lite grann på ytan idag. Och vi kommer garanterat behöva återkomma till Japan. Och så känns det nästan i varje del vi undersöker. Men just Japan har ju varit extremt.
Ja, och Japan är dessutom väldigt speciellt för oss. Vi har snöat in oss väldigt mycket på japansk skräck.
Mm.
Framförallt då när vi var små. Den andra skräckfilmen vi såg var ju The Ring.
Just det.
Och sen dess så hade vi, varje fredag hade vi skräckfilmskväll tillsammans med våra kompisar. Så vi såg skräckfilm varje fredag, vi gick och hyrde film, för det gjorde man på den tiden. Och bad om tips varje vecka.
Ja.
Så att jag tror att vi har sett det mesta.
Och det var ju, sen då kom ju Grudge, eller om den kom i samma veva där.
Precis, Dark Water såg vi.
Mm. Och det var ju egentligen när de här... Det var ju japanska filmer som amerikaniserades. Så de fanns ju två varianter. Känns det som japansk kultur och japansk skräck började bli väldigt stort där.
Precis, det var ju där i början på 2000-talet som japansk skräck började bli lite mer mainstream. Och som sagt, de här amerikanska remakesen kom. Så att det är inte så konstigt kanske att det var japansk skräck vi fastnade för. För det var väldigt, väldigt populärt då.
Och vi var ju så här, allt som var japanskt älskade vi.
Ja, en av de första långresorna vi gjorde var ju till Tokyo.
Ja.
Och det var ju verkligen en dream come true att få åka dit och uppleva Japan på riktigt.
Verkligen. Vi var ju också så här, som var ganska vanligt på den tiden. Nej, men att många var lite så här emo, ja, men så här, och inspirerade av Japan. Så var ju verkligen vårt gäng.
Absolut.
Allt som var gulligt.
Kawaii.
Ja, precis. Så helt enkelt, Japan har verkligen betytt mycket under vår uppväxt.
Ja, på väldigt många sätt. Någonting som är typiskt för japanska monster eller
varelser,
andar, själar, spöken, det är ju att de ser ut som kvinnor med långt stripigt svart hår som hänger framför ansiktet, lång vit klänning eller nattlinne och galna ögon. De brukar beskrivas antingen som att de har stora runda ögon eller att de har väldigt sorgsna stora ögon. Och det kommer ju igen i de flesta av de skräckfilmerna vi har sett. I The Ring, The Grudge, Dark Water. Alla de har ju det här typiska, även om det är barn i två av dem, så är det ju fortfarande det svarta håret och de vita kläderna.
Men är det inte också så att många japanska varelser från början är riktiga kvinnor?
Mm. Ja, i alla fall finns det många historier om det. Och det är ju ofta död och självmord som det kretsar kring. Att folk som har blivit mördade eller tagit livet av sig och går igen. Och jag läste dessutom någonstans, och det här, vi är absolut inga experter på Japan och deras historia och deras mytologi. Men jag läste någonstans att det här svarta håret hade att göra med att förr i tiden så hade japanska kvinnor ofta väldigt långt hår, men de hade det alltid uppsatt, förutom när de sörjde. Så när de till exempel gick på begravningar och så släppte de ner håret. Så det här skulle då visa att det var sörjande kvinnor.
Vi tror att det kommer bli lite blandade reaktioner på det här avsnittet. För att det är vissa som kanske kommer tycka att det är det läskigaste avsnittet, medan andra kommer tycka att det är mest konstigt. Och det tycker vi är lite typiskt för dels japansk skräck, men också vad vi märker japansk folktro.
Ja, och att, japansk kultur överlag.
Ja, den skiljer sig mycket från det som vi är vana vid i Sverige.
Mm.
Så det är ganska fascinerande och deras syn på skräck kan ju skilja sig. Vilket kan göra, enligt mig, att det blir ännu läskigare ibland. Men absolut, ibland så känner man liksom inte riktigt igen sig i det sättet att tänka, det sättet att bli rädd på.
Vi kommer i det här avsnittet att ta upp två figurer eller varelser från den japanska folktron som skiljer sig ganska mycket åt faktiskt. Den ena skulle jag säga passar in i den här mallen av den sårade kvinnan som går igen. Och den andra, ja, den är lite egen helt enkelt.
Faktan har vi översatt från yokai.com.
Akamanto är en vandringssägen vars historia alltid utspelar sig på toaletter i skolor. Fenomenet är känt över hela Japan med oräkneliga versioner på samma tema. Oftast utspelar det sig i ett specifikt bås i ett specifikt badrum på skolan. Oftast är badrummet äldre och sällan använt. Det är vanligen det fjärde båset som sägs vara hemsökt, då siffran 4 sägs höra samman med döden. De flesta historier följer samma mönster. En elev är på skolan sent på kvällen när hen plötsligt känner ett desperat behov av att gå på toaletten. Den närmsta toaletten är den som oftast undviks av andra elever då den är äldre, separerad från resten av skolan och har ett rykte om sig att vara hemsökt. Men utan tid att leta efter ett annat badrum går eleven in. Eleven gör det den ska och när hen är klar och sträcker sig efter toapappret upptäcker eleven att pappret är slut. Då hörs en konstig röst som frågar: vill du ha rött eller blått papper? Om eleven svarar rött kommer den att bli uppskuren så våldsamt att blod stänker överallt och får rätt ut som att eleven har på sig en klarröd kappa. Om eleven istället svarar blått sugs allt blod ut ur kroppen och lämnar eleven död och blå i ansiktet. Det finns många varianter på legenden, men med små skillnader. Som med många vandringssägner finns det ingen räddning från ditt fruktansvärda öde. Men det hindrar inte folk från att försöka. De elever som är smarta nog att ta med sig extra toapapper kommer att upptäcka att det har försvunnit innan de fått möjligheten att använda det. Och de kommer tvingas svara på Akamantos fråga. De som istället väljer att svara med en annan färg än de två som erbjuds i hopp om att förvirra anden kommer att mötas av en lika fruktansvärd död. I några fall har elever lyckats fly genom att säga att de inte behöver något toapapper, vilket har gett dem tillräckligt med tid för att kunna fly innan något hunnit hända. Ursprunget till legenden är svår att hitta. Namnet Akamanto har varit en spökhistoria som cirkulerat på skolor i Japan sedan åtminstone tidigt 1930-tal. Det här är alltså en gammal skolgårdslegend eller berättelse kan man säga, och har som sagt funnits väldigt länge och finns i otaliga versioner. Ibland är ju Akamanto en man, ibland är det en kvinna. Det skiljer sig ganska mycket åt och gissningsvis så har det väl sett olika ut på skola till skola. Många skolor i Japan är gamla byggnader och det kanske är så att eleverna blev lite rädda. Jag vet inte.
Ja, och dessutom så kan i alla fall jag känna igen mig från när jag var liten. Att jag tyckte det var ganska obehagligt bara det här med att lämna klassrummet och gå på toaletten när skolan är helt öde för att alla sitter inne i klassrummen. Att den känslan kan vara ganska obehaglig. Och om man då dessutom ska in på en toalett som ligger och är ganska sjaskig i en gammal byggnad. Med just sådana här bås som har ett mellanrum under dörren. Kan bli ganska obehagligt just därför att du kan se in men inte se vad det är som är där.
Och Japan har jättemånga toalettspöken.
Ja.
Så det är lite speciellt för Japan. Det finns otroligt många namn och vissa ser Akamanto lite som ett samlingsnamn också. Men de flesta ser det då som en specifik person. Och manto, det betyder ju då mantel eller kappa. Därför tänker vissa att Akamanto har en mantel på sig. Med den andra då tänker jag att det menas, det är det här blodet då som ska rinna.
Precis.
På ryggen.
När hon sliter upp din rygg och det rinner blod längs ryggen så det ser ut som en mantel.
Och där är det också ganska stor skillnad på vad som händer om man svarar rött eller blått papper.
Det finns väldigt många olika versioner på vad som händer, men i de flesta fall så är det just de här hemska, groteska sätten att dö på. Men det finns även några varianter som är lite mera komiska, men de kommer inte upp här. Men vill ni gå in och läsa mer så finns det en hel del olika versioner. Och anledningen till att det finns så många badrumsspöken eller spöken som befinner sig på toaletterna tror man har att göra med att just badrum kopplar ju ihop två världar på ett sätt i och med rören ner till kloakerna. Och då pratar de om att badrummen är lite som en portal mellan den undre världen och den övre världen. Och då tror man att varelser har en chans att komma upp. Eller komma dit liksom, via badrummen.
Det kan man ju också se. Det finns ju västerländska varianter på det. Och Harry Potter har ju till exempel i andra boken eller andra filmen. Finns det ju Missnöjda Myrtle.
Mm.
Och hon är ju ett sån här badrumsspöke. Hon håller också till i ett specifikt bås.
Precis, eller? I ett speciellt badrum, i ett speciellt bås.
Ja, som folk gärna undviker.
Ja.
Så att de får ju vara själva där.
Och jag tänker direkt på Svarta Madame.
Ja.
Som vi lekte mycket när vi var små. Och det handlade ju också om att gå in i badrummet. Någon annan anledning till att man tror att det här kan ha uppkommit just på skolor, det var ju det här för att eleverna känner en så stor press inför tester och prov. Och då så ställer ju då Akamanto den här omöjliga frågan som du inte kan ge rätt svar på. och att det ska symbolisera den stressen vissa elever känner inför tester och prov när de inte känner att de kan ge rätt svar.
Nästa inlägg vi ska läsa upp handlar om en persons minne av ett möte med Akamanto när eleven gick i skolan.
Jag använder aldrig offentliga toaletter längre. Speciellt inte de som har bås som inte går hela vägen ner till marken. Har du någonsin undrat varför tjejer alltid går till toaletten i par? I min skola gjorde vi det av flera olika skäl. 1. Lärarna tvingade oss att gå två och två. 2. Badrummen var skitläskiga så du ville ändå inte gå dit ensam. 3. Det är säkrare att vara flera. Tydligen hade en okänd man vandrat runt i vår skola under skoltid. Detta gjorde regel nummer 1 nödvändig för oss tjejer. Skolan hade 3 våningar och 2 badrum. En var i källaren och den andra var på första våningen. Den på första våningen var välbelyst och liten med bara 2 bås. Den var helt okej. Sedan fanns det badrummet på källarvåningen. Den var jättestor och hade 7 bås och en enorm horisontell spegel som sträckte sig längs hela den inre väggen. Det här badrummet var belyst med gamla lysrör och det fanns synliga rör i hela taket. För att man skulle spara el hade ljusen rörelsesensorer och ljuset blinkade i några sekunder när man kliver in. Ingen av båsen sträckte sig ner till golvet eller upp till taket, vilket stämmer överens med den gamla legenden. Den gamla legenden går så här. För flera år sedan så tog en flicka livet av sig i båset längst in i källaren genom att hänga sig själv i ett av rören i taket. Det här båset har varit hemsökt sedan dess. Ingen använder någonsin båset längre och inte heller båset bredvid för det ligger för nära inpå. Självklart blinkar alltid ljusen i båset längst in och båset sänder ut riktigt obehagliga vibbar. Jag gick i mellanstadiet när det hände. Det var på eftermiddagen, några timmar efter lunch. Jag hade hållit mig ett tag, men jag behövde verkligen gå. Jag försökte alltid undvika badrummet på källarvåningen. Just den här eftermiddagen hade jag blivit ihopparad med en ny tjej som hade börjat på vår skola för några dagar sedan. Hon behövde också gå, så läraren bad oss att gå tillsammans. Vi var i ett klassrum som låg på källarvåningen, så det mest logiska hade varit att vi använde den våningens toaletter. Det andra badrummet låg 2 trappor upp på motsatt sida av byggnaden. Om vi var borta för länge skulle läraren reagera, så vi hade inget annat val än att gå till källarvåningens toaletter. Jag blev lite orolig, men det var ju mitt på dagen och jag var inte ensam. Så vad skulle kunna hända? Jag gick mot toaletterna. Det var lite stelt eftersom jag var ett blygt barn. Hon verkade ganska trött, så vi pratade inte alls på vägen dit. Jag tänkte inte på att berätta för henne om de oskrivna regler som gällde i detta badrum. Alla elever visste om det, så jag tog för givet att även hon skulle göra det. Vi gick in och jag tvekade lite eftersom ljuset var släckt och rörelsesensorerna inte hade upptäckt oss än. Hon marscherade bara rakt in i mörkret. Jag stod och väntade i dörröppningen och tvekade en liten stund. Ljuset slutade äntligen blinka och jag gick in bakom henne. Hon började kolla in i båsen. Det första, närmast dörren, var inte i bruk. Det andra var äckligt. Det tredje var helt okej, så jag gick direkt in dit. I min mening var alla bås efter det tredje för riskfyllda och du vill inte bryta mot reglerna. Jag gick in i båset, låste och satte mig på toaletten. Under tiden hörde jag den nya tjejen öppna det fjärde båset och hon utstötte ett "Ugh!" vilket antagligen betydde att det båset också var äckligt. Det här lämnade henne med bås 5, som i min mening verkligen var att be om det. Jag sa ingenting eftersom jag kissade och dessutom fortfarande tog för givet att hon kände till reglerna och bara var modigare än vad jag var. Jag hörde henne gå in i båset, låsa, och sedan hörde jag ljudet av någon som kissade. Jag försökte tänka på att det var mitt på dagen och att vi båda skulle vara klara snart. Det var nästan helt tyst i rummet. Det enda som hördes var ljudet av hennes kissande, jag som drog av toalettpapper och det surrande ljudet från lysrören. Helt plötsligt reste sig håret på mina armar och jag fick en riktigt dålig känsla. Som om min kropp försökte tala om för mig att något var fel. Den nya tjejen satt fortfarande kvar på toaletten. Kom ihåg att jag var i det tredje båset närmast dörren. Det var ingen i badrummet utom jag och den nya tjejen. Om någon annan hade kommit in hade jag hört dörren öppnas och jag skulle även ha kunnat se dem genom de små springorna under dörren. Först hörde jag ett släpande ljud. Jag var inte säker på att jag hade hört rätt. Jag tänkte att det kanske var den nya tjejen, men det lät som att det var närmare, som att det kom från båset bredvid mig, det fjärde, det som låg mellan oss. Dörren till båset stängdes. Jag satt helt stilla och höll andan. Det här var den värsta känslan i hela världen. Jag var livrädd med byxorna neddragna. Jag försökte klura ut om jag skulle fly eller stanna. Under tiden hade den nya tjejen kissat klart och jag kunde höra henne ta toalettpapper. Hon hade uppenbarligen inte märkt att det var någon i båset mellan oss. Men ljudet av låset fångade hennes uppmärksamhet eftersom hon slutade med det hon höll på med. Jag bad tyst för mig själv att hon inte skulle bryta mot reglerna. Det var tyst nu. Det enda som hördes var surrandet från lysrören och plötsligt hörde jag den nya tjejen viska "Hallå?" Ljudet från hennes röst fick mitt mod att sjunka. Hon hade brutit mot reglerna. Jag andades snabbt in och stirrade rakt fram. Jag viskade för mig själv. Fokusera på dörren. Titta inte ner. Titta inte ner. Jag stirrade på träet framför mig som om mitt liv hängde på det. Jag studerade sprickorna och den flagnande färgen och tittade på klottret på dörren. Titta inte ner. Titta inte ner. I ögonvrån kunde jag se hur något rörde sig in i mitt bås. Jag ville inte titta. Jag ville inte veta. Men jag kunde fortfarande se det i periferin. Det såg ut som en hand som sträckte sig in från båset bredvid mitt. Den rörde sig väldigt långsamt, men jag kunde se hur den rörde sig upp mot väggen som separerade oss. Sen kände jag hur ett par ögon tittade på mig. De kom från golvet. Något stack in sitt huvud. Jag bröt inte mot regeln. Jag vägrade att bryta mot regeln. Några sekunder senare lyckades jag slinka ut ur mitt bås. Jag slet upp låset, slängde upp dörren samtidigt som jag drog upp mina byxor. Det var ingen tvekan om att den nya tjejen var näst på tur. Och om jag inte varit så livrädd hade jag kanske fått dåligt samvete eftersom jag lämnade henne där. Medan jag stapplade ut i hallen hörde jag ett hjärtskärande skrik bakom mig. Det var så högt att en lärare från ett av klassrummen reagerade. Han kikade ut och han måste sett hur rädd jag såg ut, för han sprang genast in i klassrummet bredvid och hämtade en kvinnlig lärare. De två lärarna gick in, men en av dem fick snabbt vända om för att manuellt tända ljuset i taket. De båda lärarna kom ut, bärandes på den nya flickan, som hängde till synes livlös i deras armar. När de bar henne förbi mig såg jag att hon hade ett tunt rött märke runt halsen. I det ögonblicket förstod jag att historierna var sanna. Mitt liv förändrades där och då. Jag har aldrig blivit ensamma efter det. Man bryter inte mot reglerna. Men hon gjorde det. Regeln som alla tjejer måste veta om är att du aldrig får uppmärksamma hennes närvaro. Titta inte på henne. Prata inte med henne. Titta inte in under båset. För risken finns att hon tittar tillbaka på dig.
Ja, det här inlägget skrevs då på Reddits underforum No Sleep av OMG The Daka. Den här berättelsen, då fick man ju inte överhuvudtaget visa att man visste att hon var där.
Nej.
Du fick inte prata om henne, med henne, titta på henne. Du fick överhuvudtaget inte visa att hon fanns. Och då vet vi ju inte riktigt vad som skulle hända om du visade att hon fanns.
Exakt.
Förutom att vi vet då att den här flickan som sa hallå, hon hade ju blivit strypt. Så hon kanske hade valt det blåa pappret då.
Ja, för det var ju en av de här vanliga möjligheterna i Akamanto-berättelsen. Att om man väljer man blått papper så blir man strypt. Men det fanns ju en del andra också. Det fanns bland annat något om att blodet sugs ut ur kroppen så att man blir blå.
Och bara för att man lyckas fly betyder ju faktiskt inte att man är helt säker.
Nej, utan det är också så här lite japansk grej har vi märkt, att även om du kommer undan första gången så är det inte säkert att den här anden eller personen eller varelsen har försvunnit ur ditt liv helt, utan den kan ju komma tillbaka när man minst anar det. Och vi ska presentera en kvinna som inte kommer låta dig att gå i första taget.
Faktan har vi översatt från yokai.com. Andar av människor som dödats särskilt våldsam, som misshandlade fruar, torterade fångar eller besegrade fiender, har ofta svårt att få ro. En sådan ande är Kuchisaka Onna, spöket av en kvinna som blev vanställd av sin man. Hennes namn kommer från det djupa, blodiga såret som sträcker sig över hennes ansikte och får hennes leende att sträcka sig från öra till öra. Hon visar sig på nätterna för ensamma vandrare. Hon döljer sin groteska mun med en sjukhusmask, något som inte är särskilt ovanligt i Japan. Tidiga berättelser om Kuchisaka Onna går ända tillbaka till 1100-talet och berättar om en vacker kvinna som är gift med en samurai. Hon var oerhört fåfäng och gick ofta runt och frågade de andra i byn om hon var vacker. Hon fick alltid ett rungande ja till svar. Hon var dock inte trogen sin man, och när samurajen fick reda på detta skar han upp hennes mun från öra till öra och utbrast: "Vem kommer tycka att du är vacker nu?" Detta ledde till att hon kort därpå tog sitt liv och började hemsöka gatorna i Japan. Hon smyger sig på sina offer i mörkret och frågar dem om de tycker att hon är vacker. Om det svarar ja, drar hon av sig sin mask och visar sitt blodiga, förruttnande leende. Hon frågar dem då om de fortfarande tycker att hon är vacker. Om de svarar nej eller skriker av skräck, skär hon upp deras mun från öra till öra så att det liknar henne. Om de ljuger och svarar ja på den andra frågan, kommer hon att gå iväg för att sedan följa efter dem hem och lemlästa och mörda dem.
Så den här legenden går tillbaka en väldigt lång tid, ända till 1100-talet. Men hon kom på tapeten igen, eller vad man ska säga, under 70-talet.
Ja, och då var det så att det var jättemånga som började rapportera att de såg en kvinna med uppskuren mun som jagade barn. Och sen fortsatte det, och 2000 bland annat rapporterades det igen om att det var flera stycken som hade sett en kvinna med uppskuren mun som jagade barn. Och även 2004. Och då var det en man som hittade en artikel från 1970. Där det var en kvinna som hade dött i en bilolycka som hade just den här uppskurna munnen. Så många tror att det faktiskt var så att det var en galen kvinna 1970 som jagade barn.
Ja.
Eller om det då var Kuchisaka Onna.
Det här gjorde i alla fall att att många började prata om just Kuchisaka Onna igen. Så att, ja, då började det
fler och fler rapporter komma in.
Och även idag är det många rapporter från bland annat Sydkorea där de säger att de har sett henne. Och hur ska man då komma undan?
Ja, vi pratade ju om att det kan skilja sig lite grann Japan från exempelvis i Sverige. Och en sån här sak det är att man ofta kan ta till lite annorlunda metoder för att komma undan från det som förföljer dig. Och i det här fallet så kan man då erbjuda Kuchisaka Onna godis för att distrahera henne.
Precis, om du kastar frukt eller godis på henne.
Just det, hon är ganska lätt distraherad verkar det som.
Du kan också bolla tillbaka frågan, för hon kommer ju fråga dig om du tycker att hon är vacker. Och om du då antingen vänder på frågan och frågar henne, tycker du att jag är vacker? Då blir hon fundersam och vet inte riktigt vad hon ska göra och då har du en chans att fly. Du kan också svara ett svar som till exempel, du är medelmåttig eller du är sådär, för att förvirra henne.
Så det gäller helt enkelt att vara lite kreativ och inte bara svara ja eller nej på hennes frågor utan faktiskt försöka komma på någonting eget. Och då kan man komma undan, åtminstone tillfälligt.
För vi ska läsa ett inlägg nu, skrivet av Winterworld på Reddits underforum No Sleep. Och i den här berättelsen är det kanske inte riktigt så enkelt.
Kalla mig Alex. Det är nära nog mitt riktiga namn. De senaste åren av mitt liv har varit minst sagt kaotiska. Jag levde den amerikanska drömmen. Eller jag kanske ska säga den japanska drömmen. Jag är lycklig. Eller rättare sagt, jag var lycklig. Det är därför jag skriver det här nu. Så varför är jag här? Hur underbart Japan än är så har det en väldigt läskig och konstig sida. Under min tid här har jag samlat på mig en hel del berättelser och inte bara galna partyhistorier. De här historierna är saker jag önskar att jag aldrig upplevt. Jag har förlorat vänner, sett saker ingen borde behöva se och varit med om saker som inte borde varit fysiskt möjliga. Det här har gett mig en del mörka tankar. Trots min hälsosamma livsstil så kan jag inte hindra mig själv från att fortsätta tänka på händelserna. En vän föreslog att jag skulle skriva ner händelsen eftersom det här forumet är väldigt förstående för annorlunda upplevelser. Jag har inget att förlora. Så fuck it, varför inte? Jag bor i Nagoya men mitt företag håller till i Tokyo dit jag ofta åker på konferenser. Några månader efter att jag först flyttat till Japan satt jag på en tråkig konferens. Det var fredag och jag längtade tills den var slut. På kvällen gick jag ut med mina kollegor. Vi började kvällen på en bar där vi också åt middag. På de lokala ställena kom man inte alltid in som turist, men ägarna till det här stället var ett gammalt japanskt par som inte brydde sig alls om vilka som kom dit, utan älskade alla. Den äldre damen var så söt, men hade en sån där kaxig, jag skiter i allt attityd, som äldre ibland har. Den gamla mannen var glad, högljudd och pratade perfekt engelska. Det visade sig att han hade varit professor på ett universitet. Den här kvällen firade vi att en av kollegorna fyllde år och vi var därför extra högljudda just ikväll. Luke var den som fyllde år och var den äldsta i sällskapet på nu 30 år. Barer stänger ganska tidigt i Japan så vi började röra oss hemåt och bestämde att vi skulle ha vår galna festkväll dagen efter istället och fira honom. Jag gick mot mitt hotell tillsammans med två andra kollegor, Shiori och Jason. Shiori var en japansk kvinna som arbetade på ett systerbolag till oss. Jason var precis som jag utländsk och arbetade på en annan avdelning än mig. Vi stod och skämtade och pratade när vi plötsligt fick ett meddelande från Luke. Hans hotell låg längre bort, ungefär 10 minuter med tåg. Han var ny på både företaget och i Tokyo. Jag gissade att han hade gått vilse i den stora staden. Men sen läste jag meddelandet. Luke skrev: "Går mot stationen. Det känns som att någon följer efter mig. Men jag är förmodligen bara full. Haha." Jag svarade något skämtsamt och tog honom inte så seriöst. Jag fick inget svar på några minuter. Sen ringde han upp mig. "Jag lovar, det är någon som följer efter mig. En tjej." Luke lät nervös. Jag svarade att hon antagligen också var på väg mot stationen. Tror du? Det är konstigt. Det känns som att hon förföljer mig. Jag sa att hon antagligen hade blivit kär i honom och att han borde bjuda ut henne och frågade om hon var snygg. Luke sa att han inte riktigt kunde se hennes ansikte eftersom hon hade på sig en sjukhusmask. Han fortsatte. Seriöst, hon skrämmer fan skiten ur mig. Jag ska fråga vad fan hon vill. Jag bad honom att ringa upp efteråt och vila på. På hotellrummet skickade jag Luke ett sista meddelande. Kom du hem okej? Jag fick inte sova länge innan min telefon ringde vid 3 på morgonen. Jag undrade vem som kunde ringa vid den här tiden. Jag kände inte igen numret. En formell röst svarade mig. Rösten frågade om han kommit rätt. Han presenterade sig och berättade att han kom från Tokyos poliskår. Han frågade om jag kände Mr. Klein. All trötthet rann av mig. Luke hade hamnat i problem med polisen förut och vi hade behövt hjälpa honom ut ur knipan förr. Jag gissade att jag skulle behöva göra samma sak nu när jag plötsligt hörde att det knackade på hotelldörren. Jag öppnade och utanför stod Shiori och Jason. De såg chockade ut. Ja, han är en kollega, svarade jag. Vad har han gjort? Polisen svarade att de hade hittat honom i en gränd. Jag rynkade pannan. Kan du ta det där igen? Jag tänkte att Luke hade druckit mer och däckat utomhus. Polismannen fortsatte. Vi hittade honom i en gränd. Han är död. Jag är ledsen. Vi har kontaktat dina kollegor. Vi satte oss ner och väntade i mitt rum. Det var då jag kom ihåg telefonsamtalet jag hade haft med Luke under kvällen. Han sa att någon förföljde honom igår. Jag trodde det var någon som skulle till samma station som honom, men kanske inte, började jag berätta. Det var någon tjej med en sån där sjukhusmask. Jag öppnade sms'en och visade dem. Shiori blev vit som ett lakan i ansiktet och händerna darrade. Berätta inte för dem om den här flickan. De kommer inte tro dig, utbrast hon. Just då knackade det på dörren. Shiori upprepade. Säg inget. De kommer att tro att du är galen. Poliserna gick in i rummet och vi berättade det lilla vi visste om kvällen. Vi insisterade på att få reda på detaljerna om vad som hade hänt Luke. Poliserna tvekade först, men en av dem berättade sedan att hans mun hade blivit uppskuren från öra till öra. Blicken vi fick från Shiori fick mig att hålla tyst om det Luke berättat i telefon. Efter att polisen gått förklarade Shiori i detalj vem Kuchisake Onna var. Jag hade hört om den här vandringssägnen förut. För att sammanfatta fick en ung kvinna sin mun uppskuren från öra till öra av sin galna man. Och nu är hon ett argt spöke eller en ande eller något som vandrar runt på gatorna med en sjukhusmask. Hon riktar tydligen in sig på barn då hon anser att det var hennes barns fel att saker gick dåligt med hennes man. Hon frågar om hon är vacker och beroende på hur man svarar händer olika hemskheter dig. Enda sättet att fly är att vare sig svara ja eller nej utan säga till exempel att man inte vet eller att hon ser medelmåttig ut. Det gör henne förvirrad och ger dig en chans att fly. Eftersom jag kände Luke bäst var det mitt ansvar att kontakta hans mamma i Vancouver. Jag berättade vad som hade hänt över Skype och hon grät naturligtvis. När jag berättade om samtalet jag haft med honom stelnade hon till. Hon stirrade på mig och avslutade abrupt samtalet. Jag försökte kontakta henne flera gånger efter det, men hon svarade aldrig. Jag åkte tillbaka till Nagoya. Jag kunde inte släppa det som hade hänt, utan började leta efter mer information om kvinnan. Jag hittade flera artiklar om människor som dött på liknande sätt. En amerikansk militär, bosatt i Japan, hade dött när han var ute med sina vänner och firade sin födelsedag. De flesta offer var dock japanska. En professor hade också hittat död på en strand i Onjuku. Totalt var det 6 stycken, utöver Luke, som inte var japaner. Jag visste dock inte vad jag skulle göra med informationen, fram tills en dag. Jag kom tillbaka från gymmet när jag såg att jag hade fått ett Facebook-meddelande från någon jag inte var vän med. Det var en ung kvinna som hette Mao. Hon hade skickat med sitt telefonnummer och det var ett av numren jag hade ringt när jag letat efter svar. Hon hade läst om Luke och ville stämma träff för ett samtal. Det tog flera veckor innan jag kunde boka in ett möte då jag hade haft mycket att göra på jobbet. Vi möttes på en nedgången bar en lördag kväll. Hon såg livrädd ut och spände käken. Jag försökte få henne att slappna av och satt och pratade om lite allt möjligt, som våra jobb, livet i Japan och andra triviala ämnen. Plötsligt tog hon till orda. Min man, han var 29. Han mördades på vägen hem från affären på sin födelsedag för några månader sedan. På samma sätt som din vän. Jag tittade på henne. Varför ville du inte prata med mig tidigare? Hon svarade. Det var min syster du pratade med. Hon har aldrig trott mig. Har du också tänkt att det kan vara Kuchisaka Onna? Mao lutade sig framåt. Min man dog på sin födelsedag. Din vän dog på sin födelsedag. Det har varit totalt 8 dödsfall de senaste månaderna över hela Japan. Alla är likadana. Alla är vuxna i sena 20-årsåldern och alla har dött på sin födelsedag. Jag svarade att det inte varit några dödsfall på länge nu. Varför skulle det plötsligt börja hända igen? Jag trodde att hon bara var efter barn. Jag vet inte, svarade hon. Min man har bara pratat om henne en gång när han var väldigt full. Han sa att han sprungit på henne när han var 8 eller 9. En tanke slog mig plötsligt. Jag ursäktade mig och tog min telefon och gick in på Skype och ringde Lukes mamma. Hon svarade och jag sa: jag är ledsen att fråga igen, men vet du något mer om Lukes död? Något om en kvinna med en sjukhusmask? Lukes mamma stillnade till och frågade hur jag kände till det. Hon harklade sig och berättade att de tagit med Luke på en resa till Japan när han var 10. Vi var ute och gick när hon plötsligt dök upp, berättade hon. Hon frågade oss. Hon frågade oss något på japanska. Luke var förvirrad och sa bara att han inte förstod vad hon sa. Jag tog tillfället i akt och tog Luke i handen och gick iväg. När vi vände oss om för att titta så var hon borta. Vi la på och jag tittade upp på Mao. Min vän. Han mötte henne när han var 10. Varför tog det så lång tid? Varför gå efter honom när han var vuxen? Kan det vara så att barn listat ut vad de ska säga för att undvika henne, i alla fall temporärt? Det skulle förklara varför det inte varit några dödsfall på länge. Mao nickade eftertänksamt. Det är möjligt. Vi betalade notan och skildes åt. När jag gick hemåt funderade jag på hur det kom sig att Chiori visste så mycket om Kuchisaka Onna, och jag bestämde mig för att ringa henne på Skype. Jag frågade henne: hur kommer det sig att du vet så mycket om Kuchisaka Onna egentligen? Hon suckade tungt och tittade ner i marken, bort från kameran. Jag gillar inte att tänka på henne. Hon pratade med mig när jag var liten. Chiori tittade tillbaka in i kameran. Hade du trott mig om jag berättade det här direkt efter Lukes död? Jag tvekade. Exakt, utbrast hon. Hon berättade att hon också letade efter information och att hon egentligen inte hittat något annat än en gammal artikel om en 20-årig kvinna som dött med munnen uppskuren från öra till öra. Det var första gången något sånt rapporterats. Långsamt började jag komma till insikt med något. Det var numren. 20. Jag måste sluta, sa jag. Jag med, sa hon. Det är trots allt min födelsedag och jag är på en fest här borta. Hon skrattade till. De kommer tycka att jag är tråkig om jag snackar med dig för länge. 20. Maos man dog sin födelsedag när han var 29. Han såg kvinnan när han var 9. 20 år. Luke besökte Japan när han var 10. Han dog när han var 30. Också på sin födelsedag. Militären dog på sin födelsedag. Den första artikeln om en död uppskuren kvinna. Hon var 20. 20 år. Hon gav barnen en chans att fly och få leva lika länge som hon hade gjort. 20 år till. Oh shit, sa jag högt och räknade i huvudet. Jag hade glömt bort att det var Chioris födelsedag. Hon blev 24. Chiori, hur gammal var du när... Jag tittade på telefonskärmen och min röst fastnade i halsen. I det svaga lampskenet kunde jag tydligt se huvudet och axlarna av en kvinna som stod bakom Shiori. Kvinnans svarta hår hängde framför ansiktet och jag kunde se att hon bar en sjukhusmask. Shiori var paralyserad av rädsla och jag såg hur kvinnan böjde sig framåt och viskade i hennes öra med en kall raspig röst. Hon sa, tycker du att jag är vacker? Då avbröt samtalet. Jag såg aldrig Shiori igen. Hennes kropp hittades flera veckor senare uppsköljd vid en flodbank. Kroppen var nästan helt förruttnad, vilket gjorde att man inte kunde fastställa dödsorsaken. Men man gissade på drunkning. Men jag vet att det inte är så. För jag vet vad som egentligen hände. Just det här med Glasgow Smile tycker jag är så obehagligt. När, det är just när mungiporna är uppskurna. Eller i hennes fall, hon har ju inte riktigt det här jämna Kuchisaka Onna alltså. Om man tittar på bilder på henne så är hon ju uppskuren liksom snett över på, ansiktet.
På en del av bilderna i alla fall.
Ja.
Det finns väl båda varianterna. Men i de flesta så har ju, och det har väl att göra med att hennes man, samurajen där, bara tog sitt svärd och drog det över hennes ansikte. Så det är inte det här klassiska Glasgow-smilet där det är jämnt hela vägen. Men hon ser ju riktigt obehaglig ut. Så om ni inte har sett några bilder på henne så tycker jag definitivt att ni ska sätta ner och googla lite. Vi har även lagt upp en bild på vår Instagram som ni kan gå in och titta på.
Just det här Glasgow-smile, det har ni säkert hört om. Men det har ju faktiskt hänt en del människor på riktigt också. Som i många fall förhoppningsvis efter döden har fått sina mungipor uppskurna, men det vet man ju inte alltid.
Nej, bland annat var det inte Black Dahlia som hade ett Glasgow Smile. Ett av mina favoritmord höll jag på att säga. Det låter alltid så hemskt när man säger så. Men ett av de intressantaste morden.
Verkligen.
Och någonting som vi märkte när vi sökte runt om japansk folktro, det är ju att många av de här lite modernare har just de här två alternativen. Alltså att varelsen ställer en fråga till dig där båda svaren är fel. Att vilket av alternativen den väljer så kommer du att dö. Och vi försökte ju hitta någon anledning till det här. Var det egentligen kommer ifrån. Men det gjorde vi inte. Förutom då det som vi sa med Akamanto där. Att det kanske hade med pressen från skolan att göra. Och visst, även Kuchisaka Onna sägs ju framför allt gå efter barn. I de flesta varianter så är det ju barn hon är ute efter. Så det kanske fortfarande, alltså även där har det att göra med någonting med ungdomstiden. Och att man är osäker och är rädd för att göra fel.
Ja. Är det någon som vet något om det här så får ni gärna mejla eller skriva till oss på Folktropodden. För vi vill ju gärna höra svaret. Vi har verkligen försökt hitta det här. Eller om ni har några andra funderingar eller tankar att dela med er av.
Ja, och vi finns ju som sagt på Instagram och Facebook under namnet Folktropodden. Och även vår mejl folktropodden@gmail.com.
Det var allt för den här veckan.
Ja, så vi hörs nästa torsdag.
Hej då.
Hej då.